Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och idag är en speciell dag kan man säga. Hej Dan!
Hej Josefin!
Vad ska vi hitta på?
Och idag ska vi först börja med att fundera på att nu när vi sitter och spelar in det här i oktober 2023 skulle Lisanne Froon vara 32 år gammal och Chris Kremers skulle vara 31. Kanske skulle Chris och Stefan ha flyttat ihop och bildat familj. Kanske skulle Lisanne ha hittat någon. Båda hade ju säkert haft bra jobb eftersom de var akademiker. Men så skulle det inte bli. Utan de dog i Panamas djungler. Och det ska vi prata om nu. Nu är vi äntligen här.
Vad ska man säga? Det började ju med att vi släppte ett avsnitt. Jag tror det är avsnitt 7, va?
Avsnitt 7, 2019.
Sen så fylldes våra mejlkorgar. För att i avsnitt 7, när vi berättade, relativt informationsfattigt får jag ändå säga. Det var, av den informationen som fanns ute då, så var det ju det vi hade att tillgå.
Vi hade ju lite mer att tillgå. Det var det vi lovade i ett avsnitt 2.
Just det, så var det. Och sen får vi väl kanske lov att avslöja också att det var en viss person som vi med hjälp av Tobias hade möjlighet att kontakta, som hade väldigt bra insikt i det här fallet, som har varit på plats och sådär.
Jeremy Crichton himself.
Ja. Och sen kom corona och då blev det lite svårt att få ihop allting.
Tobias vägrade åka till Panama.
Ja, och nu kommer vi ta upp fallet igen och gå igenom det på djupet.
Så glöm det gamla avsnittet. Gå inte tillbaka och lyssna på det gamla avsnittet. Och i avsnitt 100 lovade vi att vi skulle göra nya avsnitt om Lisanne Froon och Chris Kremers. Mm. Sofie skrev 3,5 avsnitt. Och jag hade dem Och jag lovade i Massmördarbjörn att det skulle bli 4 avsnitt. Men sen sköt du upp inspelningen 3 veckor.
Mm.
Och jag hittade Scarlett R's blogg om fallet. Och sen därifrån hittade jag en massa andra källor. Så jag hann gå djupt ifrån Kremers. Och sen sköt upp inspelningen igen. Och då förlorade mig fullständigt i labyrinten som är fallet från Kremers. Så nu har jag 10 avsnitt om det här fallet.
Ja.
Och det är 10 riktigt nedtrimmade avsnitt.
Ja.
Ett tag var jag nästan på väg att fråga dig om jag inte kunde få göra 20 avsnitt. Ett tag funderade på, nej, nu gör jag en ny podd som bara kommer handla om Från Kremers. Men jag har mycket mer än vad jag kommer göra. Det här kommer vara långa avsnitt. Men jag har mycket mer. Jag kommer be er ett senare avsnitt, er lyssnare, att jag ska få göra fler. Sen räknar jag med att lyssnarhistorier i framtiden kommer att handla mycket om Från Kremers. För vi vill höra era teorier om det här. Vi kommer att göra uppdateringar om det dyker upp ny info. Men jag vill också höra era teorier om det här. Och därför, och för att vi har lovat det, släpper vi alla 10 avsnitten samtidigt på Patreon.
Mm.
Så är du sponsor på Patreon för Mördarpodden så kan du redan nu sträcklyssna på alla 10 avsnitt, läsa hela Scarlett R's blogg, lyssna på podden Lost in Panama, kolla på Imperfect Plans, alla grejer på nätet och sen leverera en teori till oss och vi kommer att publicera det i framtida lyssnarhistorier. Och den teori som kommer in först kommer vi att ta upp först.
Och teorin skickar ni till vilken mail då?
simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z, Simway podcast.
Och för guds skull, skicka teorin dit. För att
för
4 år sedan så sa jag, skriv på min blogg och den finns inte kvar. Så att den mailen är det som gäller. Så att vi verkligen, verkligen får med era teorier.
Så gå in på patreon.com, patreon.com, sök på Mördarpodden. Och välj en summa du vill sponsra varje avsnitt med. Så kan du höra alla 10 delarna från Kremers om jag inte råkade göra fler.
En annan sak jag vill ta upp det är att jag är ju själv poddlyssnare. Så att jag vet att reklam är kanske inte det man vill lyssna på. Men det är så här att spolar ni över reklamen, då har vi inte möjlighet att släppa avsnitt så här kontinuerligt.
Först en disclaimer då som inte följde 2019. Den officiella svenska benämningen på landet som Chris och Lisanne kommer ifrån är Nederländerna. Invånarna heter nederländare och språket heter nederländska. I informell svenska är det väldigt vanligt att man säger Holland, holländare och holländska. Men man menar i Nederländerna. Holland är självklart en region i Nederländerna. Nej, det är 2 regioner i Nederländerna, Nordholland och Sydholland. Och Lisanne och Chris kommer inte ens från Holland. Så vi ska säga Nederländerna. Jag har nu döpt om det gamla avsnittet till del 0. Och det här är del 1. Det här är ett väldigt, väldigt kladdigt och komplicerat fall. Det finns mycket falsk information på nätet. Väldigt mycket av det vi trodde var sant 2019 har visat sig inte vara sant. Och ny information kommer hela tiden. Vi kommer förmodligen behöva uppdatera den här serien i framtiden. Och flera saker som sagt, som vi sa i avsnitt 7 av den här podden, är fel.
Mm. Jag valde ju inte lyssna om på vårt gamla avsnitt här inför inspelningen. För att då skulle jag bli förvirrad med informationen då. För att nu väljer jag att släppa den informationen och lyssna på vad du har fått fram att säga. Mm. Jag önskar ju få en klarhet i den här himla hunden, Blue.
Eller Azul som man kanske heter.
Aha.
Och själva fallet utspelade sig mycket 2014, då är Lisanne 22 år gammal och Chris är 21. Och jag är nu, efter att jag har fördjupat mig så mycket i det här fallet, ganska övertygad om att Lisanne egentligen heter Lisanne på nederländska. Men alla säger Lisanne, så vi kommer fortsätta säga det. Lisanne Frun föddes den 24 september 1991. Hon har en storbror, Martin, och en mamma som heter Dini. Och dessutom har hon pappa som heter Peter. Så familjen är föräldrarna Peter, Dini, storbror Martin och så lilla syster Lisanne. Lisanne växer upp i staden Amersfoort som ligger ungefär 40 kilometer från Amsterdam i Nederländerna. Nära Utrecht och i provinsen Utrecht. Och inte i Holland. När Lisanne växte upp så märkte hon ganska snart att hon var längre än alla sina vänner. Och då blev hon blyg och osäker. Hon hade väldigt mycket problem med blyghet. Och föräldrarna lade märke till att när Martin var 16 år, storebror, då var han ute och festade med sina kompisar hela tiden. Men när Lisanne var 16, då satt hon hemma och hade inte så många vänner. Men när hon började studera efter grundskolan, då började hon komma ut ur sitt skal. Men hon har en lång väg att gå då. Hennes pappa, Peter, fick en hjärnblödning. Och Lisanne var väldigt viktig i hans återhämtning. Hon tog hand om honom en hel del under den här tiden. Så man återhämtade sig. Hon har ett väldigt, väldigt starkt band till sin pappa Peter. Familjen har på semestrar vandrat i Tyska Alperna en del. Tyska Alperna är alltså lägre än de riktiga Alperna, som ju ligger i Schweiz, Österrike och Frankrike och Italien. Faktum är att Tyska Alperna är ungefär lika höga berg som i Panama. Så vi kan konstatera att Lisanne är van att vandra i berg. Och hon är van att hantera höga höjder. För när du kommer upp över 1000 meter, då blir det svårare att andas, svårare att fatta bra beslut. Och så. Allt det här har Lisanne redan varit med om i Alperna. Hon är dessutom väldigt, väldigt intresserad av fotografering. Hon har väldigt ofta en kamera med sig, särskilt när hon är ute och vandrar. Och med den tar hon ofta bilder. Hon har mörkblont hår och bruna ögon. Lisanne är 184 cm lång. Och det är 17 cm längre än Chris. 184 cm lång för en tjej är väldigt långt. Hon är sportig. Och speciellt gillar hon volleyboll. Och under sin tid som universitetsstudent har Lisanne spelat en hel del volleyboll. Lisanne tycker också om att planera och lägga scheman och göra listor. Och hon har svårt att hantera plötsliga förändringar. Lite grann som jag.
Oh ja.
Ja. Hon är omtänksam, intelligent, empatisk och dessutom är hon då fortfarande lite blyg. Hennes favoritartist är Coldplay och hon skriver dagbok. Hennes dagbok följde med henne till Panama.
Mm, just det.
På universitetet har Lisanne tagit examen i tillämpad psykologi. Det handlar om att tillämpa psykologiska begrepp och idéer på andra områden. Till exempel arbetspsykologi eller rättspsykologi. Hon har nu sökt in på en ny kurs på universitetet, men det är ett tag kvar till hon ska börja den. Hon har också tagit ett extrajobb på ett café. Och det kaféet heter Inder Kleinen Happ. Vi hade en massa konstiga spekulationer om vad det betydde.
Just det.
Men det betyder alltså i den lilla munnen.
Asså.
Så det är så här, det här kan du stoppa in i din lilla mun.
Jag kommer ihåg att vi sa någonting, den lilla kniven eller någonting.
Ja,
ja
det var... men det är i den lilla munnen.
Lite mer logiskt.
På det här kaféet träffar hon Chris Kremers. De lär känna varandra när de jobbar på samma restaurang. Och jag har försökt hitta fler detaljer om deras tid tillsammans innan de reser iväg. Men jag har inte hittat så mycket, jag hittade lite festbilder. Men jag antar att de blir extremt bra vänner. Mm. För det verkar de ju vara när de är i Panama.
Och vi vet inte vilket år som de träffas på det här kaféet.
Det är ganska nyligen,
okay.
Så mycket vet jag. Mm. Jag skulle gissa att de träffas under 2013, men jag är inte säker på det. Chris Kremers föddes den 9 augusti 1992. Hon är 21 år när hon försvinner och hon är alltså född lite mindre än ett år senare än Lisanne. Så de är i princip jämngamla. Chris växte också upp i Amersfoort i samma stad. Men jag har inte hittat något tecken på att de kände varandra innan det här kaféjobbet. Och Amersfoort är ungefär stort som Linköping. Chris pappa heter Hans Kremers och av alla föräldrar och anhöriga så är han den som engagerat sig mest i det här fallet. Så om ni googlar runt på och läser saker så kommer Hans Kremers att dyka upp. Han är lite av föräldrarnas talesperson men de har väldigt liten kontakt med Lisans familj idag. För de är inte längre överens om det här fallet.
Oj!
Chris mamma heter Roelie. Det är ett nederländskt namn som jag inte kan jämföra med något svenskt namn. Chris har två bröder, en storbror och en yngre bror. Och de heter Jorge och Tinjin. väldigt nederländska namn. Chris har rött hår, gröna ögon och väldigt ofta ett leende som smittar av sig på omgivningen. Hon är som sagt 167 cm. Hon är glad, social och ambitiös. Hon är tjejen som får saker att hända och som sätter fart på tillvaron. Man kan här alltså tänka sig att hon verkligen är den utåtriktade och Lisanne är den som är lite blygare och kanske ser till att Chris inte blir för spontan och gör för konstiga saker.
Ja, men det kommer jag ihåg att det är en väldigt kontrast mellan de här två. Men de kombinerar också varandra.
Mm. Och jag tror nog verkligen att de är en bra kombination, att de gör nytta för varandra båda två.
Mm.
Chris har tagit examen 2014, så alldeles nyss, i sociologi med inriktning på kultur och konst. Hon har också bestämt sig för att plugga vidare och hon ska läsa konsthistoria. Men det ska hon inte göra förrän hon kommer tillbaka från sin drömsemester. Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin och där har hon haft att göra med folk som hade svåra beroendediagnoser. Så drogberoende, alkoholberoende och liknande. Chris älskar teater och konst. Och hennes största dröm är att bli skådespelare. Hon springer gärna på konserter men ännu hellre på festivaler. Och hon älskar Pearl Jam och Red Hot Chili Peppers. Hon har en pojkvän, Stefan.
Jaha!
Ja. Och Lisanne verkar vara singel. Chris skriver också dagbok, precis som Lisanne. Och deras dagböcker är till förväxling lika med varandra, tycker jag. Det är svårt att skilja på vilken som är vilken. Chris har gjort en stor resa med familjen som gjorde djupt intryck på henne. De har åkt till Peru. Och hon längtar tillbaka till Latinamerika. Tycker det här var roligt, jag vill åka dit själv med en kompis och inte ha med mig föräldrarna. Chris bor i ett rum i en studentkorridor. Och en vanlig missuppfattning i det här fallet är att de bor tillsammans. Men det är så att i början av 2014 har Lisanne bestämt sig för att det bästa för att hantera blygheten och få lite mer sociala kontakter är att hon ska flytta hemifrån. Då har Chris föreslagit att du kan bo i ett studentrum, du är student, i min korridor. Så Lisanne har hyrt det här rummet i Chris korridor som har två olika rum i studentkorridoren. Men Lisanne har dragit sig för att flytta dit. Så hon har sagt, okej, jag flyttar dit. Men först när vi kommer hem från Panama. Så att de bor alltså inte tillsammans. Men Lisanne betalar för det här rummet. Och Lisanne bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Under sin vänskap har Lisanne och Chris bestämt sig för att ta ett sabbatsår. Eller en sabbatsperiod. Det är väldigt svårt att förstå hur lång den här perioden ska vara. Men det stora inslaget i sabbatsåret är drömresan. De har sparat länge från kaféjobbet för att kunna göra den här resan. Så de har bestämt sig för att resa tillsammans. Men det tar ganska lång tid för dem att komma fram till vart de ska resa. Till slut bestämmer de sig för att åka iväg, gör den här resan de alltid har drömt om. Och också för att fira att de har tagit examen. Och de bestämmer sig för att åka till Costa Rica. Men då protesterar föräldrarna. För Costa Rica är ganska farligt. Så Chris och Lisanne går med på att tänka om vart de ska åka. Och då bestämmer de sig för att åka till Costa Ricas grannland. Det är något mindre farliga Panama.
Mm. Den här detaljen visste inte jag. Att de hade... Ja, det där gjorde ont alltså. Åh.
Och föräldrarna blir inte glada. De tycker inte att Chris och Lisanne ska åka till Panama. Men tjejerna ber och bönar om att få göra det här. Panama är inte lika farligt. De har koll, de kommer att vara försiktiga. De kommer att höra av sig varje dag. Och till sist ge föräldrarna med sig. Lisanne ser det här väldigt mycket som hennes steg in i vuxenvärlden. Efter att hon har gjort den här resan till Panama med sin vän Chris, så kommer hon till slut att bli vuxen. Då kommer hon våga flytta hemifrån. Då kommer hon och komma över blygheten och verkligen, hon är ju fortfarande bara 22.
Mm.
Det här påminner jättemycket om saker jag gjorde när jag var 22, som verkligen var steg in i vuxenvärlden.
Ja, men vi pratade om det innan, att när vi gjorde det första avsnittet om det här, om avsnitt 7, så säger jag att ja, men jag är i samma ålder som dem, vilket jag var då, 2000...
Det är det ju fortfarande.
Okej, nu låter jag kanske som en gammal tant.
Då var du lite yngre, nu lite äldre.
Okej, men jag känner att det har, de här 3-4 åren, de är ändå... Ja, nu har inte jag gjort någon resa, men det är liksom ändå... Det händer mycket på de där åren. Och det berör en väldigt mycket, deras... Ja, men just på väg ut i vuxenlivet.
Det gör det verkligen. Och det är ju ganska vanligt att man i den här åldern gör en stor resa med sina vänner.
Mm.
För att... Det är ett bra tillfälle att göra, man har inte så mycket åtaganden i livet än.
Nej.
Nu kan man ju göra det.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så till slut har då Chris och Lisanne bestämt sig för det Panama de ska åka till. Och då måste de planera och styra upp den resan. Vad vill de uppleva? Och jag tror att förslaget att åka till just Panama kom från Chris efter den där Peru-resan. För Lisanne har aldrig resa långt bort. Det längsta hon någonsin har varit hemifrån är de tyska alperna. Lisanne och Chris bestämmer sig för att de vill göra något mer än att bara turista. De vill vandra, de vill festa och dansa. Men de vill också göra en insats. De vill lära sig spanska och de vill volontärarbeta. Och då kommer de i kontakt med en resebyrå som heter Het Andere Reisen. Ett annat sätt att resa. De här är väldigt hjälpsamma. De lyssnar på tjejerna och tillsammans kommer de fram till ett upplägg. Det finns olika uppgifter om hur länge de ska borta. De ska borta 5 eller 6 veckor. Och först ska de åka till Bocas del Toro. Där ligger en språkskola som resebyrån har kontakt med. Språkskolan heter Spanska vid havet.
Oh.
I Bocas del Toro ska de huvudsakligen bara semestra, njuta av solen, lära sig lite spanska, inget volontärarbete. Och sen efter 2 veckor där ska de åka till en annan provins i Panama, till ett ställe som heter Boquete. Och där ska de gå i samma språkskola. Men i Boquete heter skolan Spanska vid floden. Så Spanska vid havet i Bocas del Toro, Spanska vid floden i Boquete. Spanska vid floden-skolan har då en deal med ett antal ställen i Boquete där man kan volontärarbeta. Och de kommer överens med Het Andere Reisen, med resebyrån, att visst, de kan fixa volontärarbete för tjejerna. Så i 3 eller 4 veckor ska Chris och Lisanne hjälpa till på en skola som jag idag tolkar som en låg- och mellanstadieskola. Men det är oklart hur gamla barnen är på den här skolan. Men det är små barn. Och de ska hjälpa till där i princip heltid. Och sen ska de plugga spanska på kvällarna. Så att de kommer inte att hinna ha så mycket fritid i Boquete. Utan all All fritid de ska ha egentligen i Bocas del Toro under de två första veckorna. Och någonstans här finns det en fnurra på tråden i kommunikationen som kommer göra att det inte riktigt blir så här. Det kommer jag tillbaka till i avsnitt 3.
Mm, just den, det kommer jag ihåg.
Lisanne skriver i sin dagbok innan de ska åka iväg att hon är jätterädd för att åka. Det kommer att vara, hon är väldigt otrygg.
Mm.
Men att hon tycker att det här är någonting hon måste göra. Och sen pratar hon med sin pappa Peter om det. Och då säger...
Nej men gud, jag känner också att jag börjar nästan så här nu.
Och då säger Peter till Lisanne. Så här, när du tittar upp på månen. Då kan du tänka på att jag tittar på samma måne. Och på så sätt är vi alltid i närheten av varandra.
Nej.
Och du är aldrig ensam.
Okej, ja, det börjar bra liksom. Vi börjar gråta i första avsnittet.
En annan sak jag måste nämna här i vår berättelse är att Lisanne och Chris är alltså unga kvinnor i Nederländerna. Och i Nederländerna förekommer det extremt mycket marijuana. Marijuana är fullt lagligt i Nederländerna. Och chansen, eller ska jag säga risken, att Lisanne och Chris har rökt marijuana är ganska stor. Det skulle vara ungefär lika troligt som att en svensk tjej som var 21 eller 22 någonsin hade druckit alkohol.
Mm, mm.
Men i Panama är marijuana väldigt olagligt. Och flera vittnen har sagt att Lisanne och Chris var intresserade av marijuana i Panama.
Mm.
Och det säger jag nu för att återkomma senare.
Mm.
Den 15 mars 2014 tar Lisanne och Chris ett plan mot Houston i Texas. Därifrån flyger de till San Jose i Costa Rica. Och nu är de nära gränsen till Panama. Men därifrån måste de åka buss över gränsen till Panama. Jag tänker snart låta Chris själv berätta mer om resan med bussen. Men först måste jag berätta lite mer om Panama. Panama har 2014 3,9 miljoner invånare. Landet är fullständigt beroende och centrerat runt Panamakanalen. Det är alltså enda sättet att ta sig från Atlanten till Stilla havet om man inte vill åka runt hela Sydamerika. Och den här kanalen inbringar enorma mängder pengar till Panama. Det gör Panama till lite rikare land än de andra länderna i Centralamerika. Kanalen är så viktig att USA har invaderat Panama vid ett tillfälle för att bevara kanalen.
De pressar också upp priserna för att... Ja.
Ja, det är ju så här, vill du åka genom kanalen? Visst, jättebra, men du måste betala så mycket, annars bara ta hela svängen runt hela Sydamerika. Så hela landet, hela Panama är beroende av kanalen och får pengarna från kanalen. Men vår historia utspelar sig nästan så långt ifrån kanalen man kan komma. Så om man tänker på Panama som Sverige och kanalen i Stockholm, då är Boquete Pajala.
Vad tusen är Pajala?
En liten ort i Norrland.
Aha.
Bussen över gränsen går då till Bocas del Toro, som ligger på en ö som heter Isla Colón i en provins som heter Bocas del Toro. En av Panamas 9 provinser. Så det är alltså staden Bocas del Toro på ön Isla Colón i provinsen Bocas del Toro. Hänger du med? Det här förvirrade mig länge. Isla Colón, ön, ligger 75 kilometer från Costa Rica. Så precis vid gränsen mot Costa Rica och långt, långt, långt från kanalen. Den här ön med staden Bocas del Toro är ett fantastiskt paradis. Det verkar helt fantastiskt. Ska man åka till Panama, åka till den här ön som en av våra lyssnare gjorde 2014. Och det ska vi prata mer om i avsnitt 9 eller 10.
Nej, är det sant?
Ja, han var där när Lisanne och Chris försvann.
Oj.
Och var alltså där när de var där. Bocas del Toro har 13 000 invånare 2008. Så att det är en ort ungefär Söderhamn. Så vi kommer återkomma till Söderhamn många gånger. Lisanne och Chris skriver som sagt dagbok. Och så här beskriver Chris resan till Bocas del Toro.
Mm-hmm, du tänker jag ska läsa den? Ja, men absolut. Bussresan var ett äventyr i sig självt. Bussresan gick ganska bra när vi väl kom ombord på bussen. Men först var vi tvungna att resa genom San Jose i taxi för att vi inte hade kontanter på oss. När vi gick av i Cicialo. När vi gick av i Cicialo så var det bara vi och två lokalbor kvar på bussen. Vi fick själva lista ut hur vi skulle ta oss till gränsen, för busschauffören pratade bara spanska. Vi skickades iväg åt ett håll och med våra ryggsäckar stack vi verkligen ut. Vi kom fram till gränsen till sist. Den bestod bara av en gammal bro. Det var bisarrt att passera en gräns på det här sättet. När vi väl var på andra sidan i Panama kom vi till en byggnad där vi var tvungna att betala för ett klistermärke att sätta i passet. Jag var säker på att det var en bluff och att de skämade oss. När vi kom fram till själva tullen kom en man fram till oss och frågade om vi ville åka till Bocas del Toro. Vi var lite misstänksamma och litade inte riktigt på honom. Alla hade så bråttom för de trodde inte att vi skulle hinna till den sista färjan. Av den anledningen hoppade vi bara in i mannens bil och hoppades att det skulle gå bra. Och det gjorde det. Efter en helvetes resa där föraren körde så fort att jag inte ens vågade titta upp så kom vi fram till den lilla, lilla hamnen för färjan till Isla Colón. Efter en halvtimme var vi äntligen framme.
Och lite senare skriver Chris i samma dagbok om Bocas del Toro.
Vattnet är så klart här. Så himla vackert. Det är en riktig paradisö. Jag har aldrig sett ett ställe med så vacker kustlinje och fina palmer.
Lisanne skrev kort efter hon kom fram till Isla Colón.
Wow, vilken resa. Som tur är glömde jag det mesta av den när vi kom fram till den här vackra och mysiga platsen. Mycket bättre än San José i Costa Rica. Där skulle jag aldrig vilja bo. Men jag skulle kunna bo i Bocas i resten av mitt liv. Kanske när jag går i pension, om jag nu någonsin gör det. Jag sitter i solen och det är så varmt att jag snart måste sluta med det. Jag tittar mig omkring och ser hur jag ska bo i 2 veckor. Hettan är verkligen speciell. Till och med när jag är i skuggan känns det som att jag bränns levande. Men trots det så är solen ändå skön. Det gör mig så intensivt lycklig. Kattungar, lösa katter, kommer förbi här hela tiden. De är överallt. Precis som miniödlorna. De hittar jag till och med i duschen. Men om de kan hålla giftspindlarna borta så är de mina bästa vänner. Vi har sett en delfin. Så fantastisk. Jag drack från en kokosnöt. En riktig kokosnöt. Efter att jag brände mig. Jag jobbade kanske lite för bra på min solbränna. Men vad mer kan man önska sig?
Sen beskriver Lisanne spanska kurser och lite utflykter. Då där de såg delfinerna. Och att de är ute och äter och dricker och dansar och träffar nya vänner i Bocas del Toro. Det här med delfiner och sjöstjärnor, det var ju första gången de såg i sina liv. Och det ser man väldigt tydligt på bilderna som de tog i Bocas del Toro. För de tog en hel del bilder där. Speciellt 2 nederländska unga män spenderade de väldigt mycket tid med i Bocas del Toro. Men också med 3 internationella unga män. De här 2 nederländska männen ska återkomma till senare. Lisanne har alltså sin digitalkamera med sig som vanligt. Och hon tar bilder i Bocas del Toro hela tiden. Och på de här bilderna kan man verkligen se att de har en drömsemester i Bocas del Toro. Det är helt fantastiskt där. Varje dag skickar de meddelanden hem till familjen. De skypar ofta med familjerna. Och de berättar hur fantastiskt roligt och trevligt det är i Bocas del Toro. Och familjerna blir jätteglada. Nu har de ju den här drömsemestern de ville ha.
Mm, jag sitter just nu och kollar på de här bilderna. Jag har inte sett dem innan.
Nej, de är fantastiska.
Eller jag har ju sett vissa av dem innan, men långt ifrån alla.
Lisanne skriver ett meddelande till sin pappa Peter. Ja, pappa, jag har jätteroligt här. Och någon gång har jag känt mig lite nere. Men då har jag bara tittat på månen. Och då vet jag att du finns här hos mig.
Ja, usch.
Den sista dagen i Bocas del Toro, fredagen den 28 mars, kommunicerar Hans Kremers, Chris pappa, med Spanska vid Flodenskolan i Boquete. Och bekräftar och får bekräftat från spanska skolan att Chris och Lisanne ska börja sitt volontärarbete på skolan för barn i Boquete på måndagen den 31 mars. Så det är alltså på fredagen är det bekräftat att allt är okej inför volontärarbetet.
Mm.
Men innan Lisanne och Chris åker ifrån Bocas del Toro och sin fantastiska semester så måste vi prata om mord, för det är det vad den här podden handlar om. 2017 sker det ett väldigt brutalt mord i Bocas del Toro. Och det här mordet tas ofta upp i samband med Chris och Lisanne. Det är en amerikansk turist som är 23 år gammal som heter Catherine Johannet. Catherine går på en vandring utan guide på Isla Colón. På den här vandringen blir hon överfallen av en 17-årig lokalbo som rånar, våldtar och mördar henne. Han fick senare 12 år i fängelse, inklusive ungdomsrabatt. Men värt att notera är kanske att han lämnade Catherines kropp på platsen och han blev mycket riktigt fälld för det. Panama har väldigt mycket mord. Per invånare har Panama dubbelt så mycket mord som USA. Ungefär lika mycket som USAs värsta delstat, Louisiana. Vi pratar 10,53 mord på 100 000 invånare. Det som sticker ut i Panama är att många mordoffer är kvinnor mer än vanligt. De allra flesta mordoffer är förstås inte turister utan lokalinvånare. Precis som andra delar av världen, men lite mer, mördas kvinnor i Panama ofta av män som de känner. Familjemedlem eller någon som de har varit i en relation med. Och mord på kvinnor är ett ökande problem i Panama. Och det finns tyvärr en strukturell försummelse från myndigheterna vad gäller den här frågan. De utreder mord på kvinnor sämre än mord på män. Och speciellt om det rör sig om inhemska kvinnor och ursprungsbefolkningen. Mängden människor som försvinner i Panama är extremt hög. Och det är också anmärkningsvärt mycket kvinnor. Under 2022 försvann 400 personer i Panama.
Oj.
I ett land som alltså har färre invånare än Danmark.
Mm.
Det är framförallt flickor och kvinnor som försvinner. De flesta är från ursprungsbefolkningen och det förekommer människohandel i sexuellt våldssyfte. Det som vi i dagligt tal kallar för trafficking. Det här problemet är mycket värre just i närheten av Boquete, dit Lisanne och Chris är på väg. Det finns 50 olösta mord och försvinnanden på kvinnor i närheten av Boquete sedan 2009. Och det är precis dit som Lisanne och Chris är på väg. Det här problemet med våld mot kvinnor, när man funderar på orsaker till det, så tänker man ofta på machismo.
Va?
Det är ett accentuerat och aggressivt manlighetsideal i Latinamerika. Lite brukar översättas till svenska som machokultur.
Ja.
Men det här är mer våldsamt och mer kvinnoförtryckande.
Ja.
Folk har talat om en skuggpandemi av kvinnovåld i hela Latinamerika. Och kvinnosynen i Latinamerika är ju kanske inte den bästa.
Ja.
Ett exempel på det är avsnitt 137 av Seriemördarpodden som tar upp det olösta seriemördarfallet El Psicopata, psykopaten, som härjade i Costa Rica. Alltså precis i närheten av där Lisanne och Chris är nu i vår berättelse.
Mm.
El Psicopata dödade 19 personer från 1986 till 1996 och alla offer var kvinnor eller heterosexuella par. Men El Psicopata inte längre aktiv efter 96 och det är inte han som ligger bakom det här fallet. Här ska vi lämna Lisanne och Chris i det första avsnittet. För här är de fortfarande lyckliga. Och de vet inte vilket helvete de är på väg in i.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här är ju så mycket mer detaljerat än vårt första avsnitt.
Och jag har trimmat ner de här avsnitten.
Ja, det...
Jag skulle kunna göra dubbelt så många.
Ja.
Men i nästa avsnitt ska vi till Bukete.
Vi är liksom inte ens framme i Bukete.
Nej.
Nej.
Och jag vill tacka Jeremy Crite för allt arbete han har gjort med det här fallet. Det var han som skrev artiklarna i Daily Beast som vi pratade om 2019. Han har också varit inblandad i podden Lost in Panama. Podden Lost in Panama kom ut 2022. Och den podden har ändrat det här fallet i grunden. Det har kommit ut massor av information sedan vi poddade 2019. Men Lost in Panama ändrade det här fallet. Och vi kommer prata väldigt mycket om det i avsnitt 9. Jag vill också tacka Mariana Atencio som är den andra programledaren i Lost in Panama. Och jag vill rikta ett enormt stort tack till Scarlett R som är bloggaren. Och i avsnittstexten till det avsnittet kommer jag att lägga en länk till hennes bildkavalkad. Då kan ni se alla bilder som fanns på Lisans kamera och alla bilder som privatspanare har gjort för att illustrera fallet bättre. Plus en väldig massa teckningar av Chris och Lisanne. Tack också till Sofie Karlsson och Tobias Henriksson som har hjälpt oss med det här fallet.
Och tack Dan!
Ja, jag vet inte om jag borde ha gått så djupt det här. Jag ska försöka komma ur. Men för mig är det här nästan Palmemordet. Men...
Jag ska skjuta upp fler inspelningar.
Gör inte det! Vi måste få ur med det här nu. Oj.
Ja.
Skicka era teorier om fallet till simwaypodcast@gmail.com.
Berätta vad ni tror hände.
Och följ oss på Instagram, Mördarpodden. Dan Hörning och Josefin Molén.
Följ hela gänget.
Ja, gör det. Men nu måste jag till Bukete.
Nu måste vi till Bukete.
Till Bukete.
Vi ses i nästa avsnitt.
Det gör vi.
Tjaka malava.
Kassakake.